Lisbeth sa att hon var glad att jag skulle predika, och det lät ju artigt och vänligt. Jag tror hon menar det. Men jag är ännu gladare. Jag ska tala om att inte döma. Och jag måste erkänna att jag har dömt många gånger. Och många gånger på felaktiga grunder. Och genom Guds nåd att stå och predika. Och det jag säger idag gäller alltså i lika hög grad mig som er. Och jag tror att vi alla kommer att inse att vi har många gånger dömt på helt felaktiga grunder. Att inte döma. Vad är det som gör att vi har så lätt för att döma varandra? Det kan finnas många olika anledningar till det. Men Jesus säger i Matteus 7, 1 och 2 i bergspredikan: döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Som vi dömer och bedömer varandra, så riskerar vi att vi blir dömda och bedömda. Och hur vi mäter upp åt andra, hur vi delar med oss av bitska kommentarer eller av generösa uttalanden och generösa gärningar, påverkar hur vi kommer att bemötas och bedömas. I Zakaria, det 7:e kapitlet och vers 8 och 9. Herrens ord kom till Zakaria, han sa: så säger Herren Sebaot, döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Herrens ord kom till Zakaria. Det var alltså vad Gud sa som Zakaria förde vidare. Döm rätta domar. Vi har ett förhållandevis väl fungerande rättsväsende i Sverige. Det finns fel och brister, och ibland döms människor skyldiga trots att de är oskyldiga. Det blir fel. Men totalt sett så har vi ett, jämfört med många andra länder, ett fungerande rättsväsende. Det hävdas ju att man är oskyldig till det bevisat att man är skyldig. Och en gång hörde jag en av killarna inne på häktet i Kalmar när jag jobbar som häktespastor: det sitter 35 oskyldiga här inne. Och rent juridiskt hade han ju rätt. Men de flesta av de där 35 oskyldiga var några veckor senare dömda, och då var de skyldiga. Att det är ju så att de flesta som döms i Sveriges domstolar, de är skyldiga till de brott de döms för. Och vi behöver domstolar, så det är inte det Bibeln strider emot, utan vi behöver domstolar och ett rättsväsende som fungerar, och vi ska vara tacksamma för att det fungerar så bra som det gör. Men vad Zakaria får säga här: döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Det där går inte ihop i mänsklig rättsskipning. En rättvis dom är att jag får vad jag förtjänar. Nej, men Gud lägger till: visa varandra godhet och barmhärtighet. Det är bara i Guds rike det kan bli rätt med godhet och barmhärtighet. För i det mänskliga samhället så bör vi egentligen på ett sätt få vad vi förtjänar. Men om vi i Guds rike skulle få vad vi förtjänar, så skulle vi gå evigt förlorade allihopa. Det finns ett indianskt ordspråk som handlar om ungefär att du ska inte döma eller bedöma en person förrän du har gått i hans eller hennes sandaler. Ibland när vi tycker att människor reagerar konstigt, annorlunda, fel, så skulle vi förstå dem om vi visste varför. Om vi visste mer om deras situation. Om vi visste mer om det liv de har levat och den situation de står i. Och så är det viktigt att vi inte fäller för snabba domslut. Att vi inte, så att säga, klankar ner på varandra. Vi vet inte hur den andra har det. Och så ska vi visa varandra godhet och barmhärtighet. Det är vad Bibeln lär oss. I Romarbrevet kapitel 2 och vers 1-4. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer den som handlar så och själv gör samma sak? Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Gud visar godhet och nåd, för han vill att ingen ska gå förlorad. Och så ska vi visa godhet och barmhärtighet mot varandra. Därför att vi är alla svaga människor som misslyckas många gånger. Och det här är ett ämne som kommer igen på många ställen i vår Bibel. Och det uppenbarligen gör det därför att Gud vet att vi behöver det. Jakobs brev 4 och från vers 11 och 12. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. En är lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Vem är du som dömer din nästa? När vi dömer varandra så har vi tagit Guds plats. Och det är synd att försöka ta Guds plats. Och så ska vi istället inse att vi felar alla, men det finns förlåtelse för alla. Och så får vi be om förlåtelse. I trosbekännelsen så bekänner vi: uppstigen till himmelen, sittande på Guds faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och död. Bibeln talar om en yttersta dom, men det är en annan predikan än idag. Och då är det inte du och jag heller som dömer. Men vi ska alla stå inför Guds domstol. Men det finns förlåtelse att få, upprättelse att få innan vi är där. Nu till den text som Lisbeth sjöng innan. Johannes 8 kapitel. Det som har hänt innan den texten är att Jesus har undervisat i templet vid lövhyddehögtiden. Och det har skickats ut tempelvakter för att gripa honom. Och de kommer tillbaka. Och fariseer och saddukeer undrar, och de skriftlärda: varför har ni inte Jesus med er? Varför har ni inte gripit honom? Och de säger: aldrig har en människa talat som han talar. Och så fortsätter stora rådet där, och Nikodemus försvarar lite Jesus: vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Det svarade: är du också från Galileen? Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen. Det lär inte stämma, men det var å andra sidan inte det det handlar om heller. Utan de ville sätta åt Jesus, men Nikodemus, som hade varit och talat med Jesus en natt, hade fått klart för sig att Jesus var Messias, och så ville han ha en rättvis dom. Och sen från texten: sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: mästare, Den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började det gå därifrån en efter en. Det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig till henne: kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre. Då sa Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Texten börjar med att de i rådet, de andra som hade lyssnat på Jesus, de gick hem var och en till sitt. Och Jesus gick till Olivberget. Kanske gick han till Getsemane och var där över natten. Delar av året så går det bra att sova utomhus i Israel. Och när vi kommer till slutet av Jesu gärning så står det om Judas Iskariot att han kände till platsen Getsemane. De hade varit där förut. Och kanske var det där i Getsemane som Jesus tillbringade natten. På ett annat ställe så säger Jesus att människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Han som egentligen var ägare till hela templet och till hela jorden. Redan Gud säger till Mose: hela jorden är min. Han hade inget hem här. Han sov utomhus på Olivberget. Men nästa morgon så kommer han tillbaka. Utblottad i allt. Tjänareskepnad. Ingenstans att sova ordentligt. Men han undervisar folket i templet. Och allt folket samlas igen omkring honom för att lyssna. Och då kommer de skriftlärda fariseerna dit med en kvinna som har blivit gripen för äktenskapsbrott. Någon annan bibelöversättning säger på bar gärning. När du och jag dömer andra så finns det ibland ett behov av att framhäva oss själva utan att vi säger det. Men vi försöker att liksom förklara att den och den personen har gjort så och så. Underförstått, så skulle jag inte göra. Och så försöker man att verka lite bättre. Genom att hitta fel hos andra så kan man försöka verka lite bättre. Men den här gången var det inte det som var de skriftlärda fariseernas ärende. De förde fram kvinnan inte för att de själva skulle verka bättre, utan de förde fram kvinnan för att testa Jesus. Och hela situationen var fullständigt rättsvidrig. Om en kvinna blir tagen på gärning för äktenskapsbrott så måste det ju finnas en man där också. Man är två för att begå äktenskapsbrott. Det gör man inte ensam. Och enligt Mose lag så skulle både kvinnan och mannen stenas. Vi kan ha olika synpunkter på dödsstraff. Men i Gamla testamentet så var det tydligt att det fanns i alla fall två brott som det var dödsstraff på. Det ena var äktenskapsbrott och det andra var avgudadyrkan. Det var de två brott som ansågs som allvarligast då. Äktenskapsbrott och avgudadyrkan. Och många gånger framställde Gamla testamentet avgudadyrkan just som ett äktenskapsbrott som judarna då har begått mot sin herre och Gud. Och så, om det skulle varit en rättvis rättegång, så skulle både mannen och kvinnan som hade begått brottet vara där. Men de för bara fram kvinnan. För de var inte intresserade av en rättvis rättegång, utan de ville bara kolla vad säger Jesus? De hade lärt sig, förstått, Jesus var barmhärtig. Och hade han då sagt, nej, kvinnan ska inte stenas, så hade han gjort uppror mot Mose lag, och det fick man inte göra. Men om han istället hade sagt att hon skulle stenas, så hade han gjort uppror mot den romerska lagen som gällde här. För judarna hade inte rätt att avrätta någon. Det var tvunget att romarna gjorde det. De var ju ockuperade av romarna, och vissa lagar fick de bestämma själva, men vissa lagar fattades av den romerske landshövdingen. Och det märker vi också när Jesus sen skulle dömas, så kunde inte fariseerna, de skriftlärde och saddukeerna döma honom till döden. De var tvungna att ta honom till Pontius Pilatus för att kunna få en dödsdom. Och så kommer de inte för att i första hand sätta åt kvinnan, utan i första hand för att sätta åt Jesus. Och de var säkra på att oavsett vad Jesus svarar, så antingen gör han uppror mot Mose lag, och då kan vi hävda det. Eller också gör han uppror mot Rom, och då kan vi hävda det. Oavsett vilket så kan vi dra honom inför rätta och få honom fälld. Det var situationen. Och Jesus, han står där och så böjer han sig ner och skriver handen. Det står ingenting vad han skrivit. En del tror att han bara ritar streckgubbar i sanden, och det är möjligt. Någon annan, hörde jag, sa det att han tog och skrev upp alla de synder de som anklagade kvinnan hade begått, och det är i och för sig en intressant tanke. Men vi vet inte. Bibeln säger ingenting om vad Jesus ritade eller skrev där i sanden. Men de som har fört fram kvinnan, de står kvar vid sin fråga. Nu Jesus, svara oss nu. Vad ska vi göra med den här kvinnan? Och så tar Jesus och reser sig upp. Den av er som är utan synd ska kasta första stenen på henne. Ibland pratar vi om stora och små synder. Och visst är det så att vissa synder får allvarligare konsekvenser än vissa andra. Men inför Gud är det ändå så att har du gjort någonting som var fel, så är du inte syndfri förrän du har fått förlåtelse för den synden. Och även i mänskliga ögon en liten synd är ett hinder i vår gudsrelation. Och så när Jesus säger, den som är fri från synd. Alla de skriftlärda fariseerna visste att de hade inte klarat av att följa Guds lag till 100%. Alla visste med sig att de hade gjort något som de inte borde ha gjort. Och så är det ingen som vågar kasta första stenen. Istället så står det att de börjar gå därifrån, och de smög sig nog därifrån ganska skamsna. De insåg att nej, vi fick inte Jesus fälld, det var han som fällde oss. Och de äldste gick först, det var väl de som kanske hade bäst självkännedom. Och sen successivt så har alla dragit iväg, och så är Jesus där ensam med kvinnan. Borde Jesus ha dömt kvinnan? Jesus säger ju, inte heller jag dömer dig. Borde han ha gjort det? Det var ju ett allvarligt brott hon hade begått. Ett av de två allvarligaste brotten enligt Mose lag i Gamla testamentet. Jesus känner oss alla var och en. Han vet vad som rör sig på insidan. Förmodligen hade den här kvinnan dömt sig själv så hårt. Och dessutom när hon fördes fram där så insåg hon kanske att hon kanske trots allt svävade i livsfara. Och så kände hon förlåtelse, upprättelse. Det står aldrig att hon bad om förlåtelse. Men Jesus visste vad som rörde sig på insidan. Och så kan han säga, inte heller jag dömer dig. Du är förlåten, du är upprättad. Gå och synda nu inte mer. Och så är det så fantastiskt, och den här texten är på något sätt en av de starkaste vi har i vår bibel. Därför att den berör oss alla. Vi inser att alla har gjort saker vi inte borde ha gjort. Och Jesu förlåtelse och upprättelse är så total. Och hans sätt att lösa situationen är så gudomlig att man fattar hur bar han sig åt. Men han gjorde det. Tack Jesus Kristus för att du förlåter synder. Förlåt oss alla gånger vi har dömt varandra. Och hjälp oss att komma ihåg hur du behandlade kvinnan. Och hjälp oss att komma ihåg att ditt ord uppmanar till rätt, men också till barmhärtighet. Och det som inte går att kombinera i svenskt rättsväsende, tack för att det går att kombinera i ditt rike. Amen.